Da.
Ska vi lyssna vidare? Eller vad händer nu?
Ja, vi ska ta om det där, va? Förlåt.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Din spårhund som nosar sig fram i den klassiska snårskogen. Och du Johan, det är du som är spårhunden idag.
Ja, det stämmer det.
Du har nosat oss fram till någonting väldigt bra.
Ja, och ovanligt måste man säga.
Mm. Elsa Berens andra symfoni som börjar bli riktigt känd nu.
Ja, det är en tonsättare som man verkligen har börjat sätta på kartan igen. En fransyska som en gång i tiden verkligen var ung och lovande. Ett namn att räkna med, men som sen glömdes bort.
Men vad var det, vad berodde det på då? Var det för att det var för stökig tid eller när
ja,
hon skrev?
Den skrivs ju 1938, bara ett år innan andra världskriget bryter ut. Och nazismen är ett akut hot mot hela Europa.
Ja, och Elsa Berens har judiskt påbrå dessutom.
Precis. Och hon följer ju förstås den utvecklingen med stor oro. Mm. Och så skriver hon då den här symfonin som hon döper till Vojna, alltså krig.
Ja, det är väldigt kraftfullt.
Alltså. Ja, det är det. Och också, trots ämnet, väldigt spirituell musik. Den är väldigt levande, livlig.
Det känns som att hon var en levande person. Eller?
Ja.
Får någon sorts bild av henne som person.
Oh ja.
Ska jag dra lite fakta
ja, men
om henne då?
Det hör ju till saken, ja.
Hon föddes i Paris 1910. Hon hade en pappa som var cellist i operaorkestern och som också var jude.
Just
och det här med att han var judisk är ju viktigt eftersom det påverkar henne sen.
Verkligen.
Så mycket under nazismen.
Ja.
Hon är bara 9 när hon börjar på musikkonservatoriet. Hon måste ju varit något totalt underbarn.
Ja, det är inte klokt höll jag på att säga.
Nej.
Stackars barn.
Ja.
Nej, men det är anmärkningsvärt, verkligen. Så är det ju.
Ja, och hon fick tydligen aldrig gå i någon vanlig skola. Nej. På grund av det och hade komplex för det.
Mm.
Det hade kanske varit lite bra.
Ett bildningskomplex, trots att hon var en sån otroligt, kunde allt om musik så kände hon att hon hade brister på andra områden.
Ja.
Nej, men hon är ju ett ungt geni uppenbarligen och bara en sån sak som att hon också vinner det här kända franska Prix du Rhum när hon bara är 19 år.
Mm.
Det är speciellt. Men nu när vi möter henne här vid tiden för andra symfonin så är hon ju 28 år. Hon jobbar också på franska radion.
Men nu är det oroligt i Europa.
Ja, och hon känner ju att hon vill göra någonting. Hon engagerar sig. Hon är den typen av människa. Och när nazisterna snart ockuperar Frankrike så kommer hon att bli en aktiv medlem i den franska motståndsrörelsen. Vilket ju är också kräver ett stort mod, för det är ju helt enkelt farligt. Men hon är engagerad.
Mm. Ja, men ska vi börja lyssna då? Den är kort, 17-18 minuter.
Ja, väldigt behändigt format får man säga. I 3 satser dessutom, som alla franska symfonier nästan.
Mm. De har titlar, de här satserna. Den första heter Kriget, den andra heter Döden och den tredje heter Slutet på mardrömmen.
Just det. Och om vi då börjar lyssna här på första satsen, Kriget, så börjar ju den väldigt allvarligt. Den har en kort, långsam inledning, knappt 20 sekunder, som jag tycker är bland det vackraste i hela den här symfonin.
Thank you. det kommer igång med det här krigiska, trumslagarpojkaktiga, ja, om man ska säga, efter den här fina
exakt,
början.
Exakt, när det blir, går över till ett snabbt tempo, det blir allegro. Fast på ett stiliserat plan, tycker jag. Musiken är ändå ganska drivande, den är väldigt, det finns dissonanta ackord och så vidare, men det är ändå ganska gott humör i det på något sätt.
Ja.
Det är klart att det är på ett sätt oroligt, man kan förstå att det handlar om annalkande krig, men det är ändå också någon slags tidsbild, tycker jag, av 30-talet, alltså hur 30-talet låter rent musikaliskt. Samtida med Elsa Baren finns Shostakovich och Polanco och också Kurt Weill. Det tycker jag man hör i den här satsen.
Är jag lite konstig, tänkte jag just säga, om jag tänker på Tolvskillingsoperan?
Nej! Det tycker jag absolut är tydligt här. Det är den där påstridiga trumpeten till exempel som finns här, som är ganska Kurt Weill, om man, ja, sådär. Men det är klart att krigets kaos finns också där, eller intensiteten i den här satsen ökar och det blir mer oroligt ju längre in vi kommer i den.
Det måste man säga. Det är någon sorts oro över alltihopa. Ja. Liksom, vad händer?
Precis. Vad ska hända?
Ja.
det är mycket det.
Ja, 1940 så tar ju nazisterna över Paris. Mm. Och då får hennes pappa sparken från orkestern där han är cellist.
Ja, som alla andra judiska musiker.
Och då får han en hjärtinfarkt och dör. Och under de här åren så verkar ju Elsa sluta skriva musik. Istället så engagerar hon sig jättehårt i motståndsrörelsen.
Exakt, det som hon är med och skapar faktiskt, som de kallar Front National des Musiciens.
Musikernas nationalfront, eller något
just
sånt.
Just det. Mm. Och det är ju en grupp av människor som då vill främja den franska motståndsrörelsen genom musiken. Och hon är en av de drivande där tillsammans med dirigenten Roger Desormières.
De verkar ha gjort supermycket grejer. Alltså,
ja, man förstår att hon inte hann komponera så mycket när man tittar på det här faktiskt. För de stöttar ju judiska musiker genom att genomföra hemliga konserter av förbjudna verk och kompositörer. De spelar deras musik under påhittade namn för att dölja den judiska identiteten, så att säga.
Ja, någon sorts känsla av att så här, den här musiken ska spelas och ni kommer inte att förstå vilka det är som...
Precis. Och det här gör de ju gång på gång på gång. Så att det inte upptäcks av Gestapo.
Det är helt otroligt. Mm. Dessutom samlar de ju in pengar. De tonsätter fransk poesi och litteratur. Och sen, jag fattar inte riktigt hur det kan ha gått till, men de spelade tydligen Marseljäsen nära tyska soldater.
Ja, det där är precis. Det kan man ju faktiskt... I filmen Casablanca finns ju en sån scen också faktiskt.
Aha.
När alla stämmer upp i Marseljäsen och torterar tyskarna med det.
Everybody's to leave here immediately. This cafe is closed until further notice.
Men här är det naturligtvis ännu mer farligt än så. För att,
jag måste se om den.
Ja, det måste du. Man kan tänka sig faran i att arrangera detta och att eventuellt bli påkommen med det.
Och hon blir arresterad flera gånger, eller hur?
Precis, men lyckas ju faktiskt komma undan hela tiden.
Men det handlar ju på något sätt om att stärka, ja, dels hjälpa judar och dels stärka den franska moralen,
ja,
alltså motståndet.
Precis. Genom den kulturella infrastrukturen, att helt enkelt försöka upprätthålla detta. Jag tycker också man ser paralleller till dagens Ukraina till exempel, att man just väljer kulturen att försöka upprätthålla den mot alla odds på något sätt och visa kraften i det, att operaföreställningar får fortgå till exempel under pågående bombningar, eller att man gör allt man kan för att upprätthålla kulturlivet som en motståndshandling.
Ja, precis. The show must go on.
The show must go on.
Mm. Okej, nu kommer vi till sats två. Döden. Mm.
Döden. Det är ju utan tvekan den mest emotionella musiken i symfonin.
Här hör man ju att det är en sorgmarsch, tycker
jag. Det går inte att ta miste på.
Jag tycker det här är så vackert.
Mm. Jo, det är ju någonting väldigt förstås dystert, men väldigt inåtvänt och sorgligt för den här musiken, måste man säga. Det är klart. Och den är i form av en marsch, en sorgmarsch i sitt framskridande.
Ja, men jag tycker också att det är en så mjuk marsch samtidigt. Mm. Alltså det blir så vad säger man, omhulda, eller liksom, det är som att det omfamnar, det finns en värme i det.
Jo, det gör det, men det är också hur hon använder de här, det är väldigt mycket träblås i den här satsen, och de kan man ju säga, de kommer tillbaks från första satsens inledning. Ja. Det är lite samma karaktär det här, en slags klagosång. Det är väldigt mycket i flöjterna, och det finns också en väldigt framträdande oboestämma här.
Och så den där lilla rytmen som ligger bakom men ändå inte tar över på något sätt.
Just det, som verkligen ligger där och bara flyttar fram allting diskret hela tiden.
Mm. Ja, vi sa ju förut att hon vann Prix de Rome 1929, och då var hon bara 19.
Mm. Väldigt ung.
Ja, det här verkar ju vara en tävling som alla stora tonsättare har hållit på med. Typ deras Nobelpris i musik.
Ja, det är ett väldigt tungt pris i den franska musiken. Så det är att få det vid 19 års ålder, då kan man ju känna sig väldigt nöjd faktiskt. För att det innebär en väldig bekräftelse. Man ska skriva en kantat.
Vad är det?
Det är ett verk för kör och orkester där det finns en text, en slags deklamatorisk text på något sätt.
Aha.
Det är som ett litet mini-oratorium, eller ett mindre oratorium helt enkelt.
Som man sjunger alltså?
Ja, precis.
Mm. Och orkester?
Ja, absolut. Ja. Det bör det vara. Här var det ju väldigt, tillvägagångssättet väldigt akademiskt. Man skulle göra på ett visst sätt. Ingenting annat var tillåtet.
Inga experiment.
Ravel till exempel försöker få det hela fem gånger utan att lyckas, för han är helt enkelt för personlig, och det får man inte vara. Utan här handlar det om att leverera bara som en flitig student.
På 30 dagar eller
ja,
sådär?
Ja, precis. Så skulle man skriva och orkestrera en hel kantat. Så att där finns en begränsning, och det är klart. Det är ju en tävling och en slags skoluppgift egentligen. Men jag menar, att vinna det vid 19 års ålder är ju förstås en otrolig, vilken grej.
Okej, okay, så då är man på kartan. Liksom.
Då är man på kartan efter det inom fransk musik i alla fall.
Men det betyder ju också att hon fick åka till Villa Medici i Rom.
Just det, det ingår i priset. Det är en liten viktig detalj här som är attraktiv.
Hon fick vara där i 3 år, eller man får vara där i 3 år och komponera och studera i det här jättepalatset mitt i Rom. Men hon tyckte inte att det var kul. Hon var ensam, hon var olycklig, hon hade ont om pengar och hon tyckte att det var smutsigt.
Ja, det är lite oväntade saker som hon drar fram här, men visst.
Hon skriver till sin lärare och klagar.
Ja, till Paul Dukas, som ju också var en stor tonsättare. Ja, men hon vantrivs ju där. Och det är klart, man måste ju också sätta det i en kontext där just fascismen är på frammarsch i Italien. Och hur hon känner av konkret hur snaran dras åt och klimatet blir allt mer polariserat och allt det där. Och det är ju någonting som hon upptäcker här och som naturligtvis också gör den här vistelsen smått obehaglig.
Ja, verkligen. Och hon är bara 20 också. Ja, och får just det här starka upplevelsen av hur
exakt.
Det går åt helvete helt enkelt.
Verkligen, men hon gillade ju då det stora biblioteket där hon kunde sitta och läsa, inte bara musik utan faktiskt allt det hon kände att hon hade missat eftersom hon var bara 9 när hon började på konservatoriet i Paris.
Just det. Men det är ett franskt jättepris och det heter Prix de Rome. Alltså, ja. Men det var för att man fick åka och hänga där i Rom.
Ja, det är lite förvirrande. Men det är den franska akademin som ligger i Rom. Och då ingår alltså i priset att man får hänga i Villa Medici.
Men det finns inte kvar priset?
Nej, det har upphört. Så är det. Men det är ju en väldigt viktig del av fransk musikhistoria.
Okej, Johan, du vill absolut prata om Elsa Barents lärare, för att du älskar honom.
Jag älskar honom. Det är Paul Dukas, stor fransk tonsättare som jag alltid vill prata om. Men han har inte skrivit så där jättemånga verk egentligen. Han var väldigt självkritisk. Men en sak som han har skrivit som många känner igen är ju det stycke som heter Trollkarens lärling.
Ah, Disney.
Disney.
Fantasia.
Precis. Och där är det ju Musse Pigg som försöker städa till den musiken. Så att det är en fantastisk tonsättare om man älskar fransk musik. Och en person som också är väldigt viktig för Elsa Barén. De har ju också båda judisk bakgrund så att de får liksom en personlig koppling på det sättet. Mm. Hon skriver ju flera verk som är riktade till honom. När han dör så skriver hon ett homage à Paul Dukas till exempel. Mm. Och man förstår också att den här klassen, den här kompositionsklassen som Paul Dukas håller i, måste ha varit en otroligt häftig plantskola. För Elsa Barén går där och en av hennes klasskompisar som förblir en nära vän är Olivier Messiaen som sen skriver Turangalila-symfonin och så vidare. Så det måste ha varit en väldigt härlig, kreativ stämning i den här klassen.
Mm, häftig plats att vara på. Nu kommer sats 3.
Mm.
Slutet på mardrömmen.
Ja, det är som att vakna upp och känna, ja, det hade inte hänt på riktigt.
Nej, just det. Det blir ju mer lekfullt här.
Ja, verkligen. Och den här musiken på något sätt, den motsvarar ju alla våra idéer om fransk musik. Alla förväntningar vi har om hur fransk musik låter. Det är väldigt elegant, det är en väldigt lätt touch på allting. Spirituellt är liksom ordet för det här.
Och optimistiskt tycker jag.
Ja, det här ger om något hopp om fred.
Ja, det är så lätt och rörligt. Och det här som plingar också.
Ja, precis. Det är ett klockenspel. Men det är också en celesta här som båda instrumenten bidrar till det här lite klockliknande, skira, lätta ljudet.
Vad är Celesta?
Celesta ser ut som ett litet piano. Helt enkelt, men har just...
bling, och, bling.
Ja, eller? Men det sista vi hörde i illen här var faktiskt Glockenspiel. Som låter som ett klockspel, helt enkelt.
Ja, hon har vaknat upp ur mardrömmen, men kriget har ju faktiskt inte ens börjat här.
Nej, visst.
Och alltså i verkligheten.
När man lyssnar på det idag så blir ju det... extremt obehagligt nästan, skrämmande, klaustrofobiskt att känna att det här är nästan som en illusion man skapar sig av att det här var bara en dröm. Ja. Alltså det hemska som har varit hotande nära. Mm. Men det kommer ju fortfarande att hända.
Mm.
Men för mig är det ju någonting som, med den här musiken som verkligen sitter ihop med hennes personlighet. Det här att göra motstånd med musik. Här väljer jag att vara optimistisk. Därför att annars är ingen annan det.
Nej, just
det. Det är också en slags protest på något sätt. Om man ser det inom kontexten av den här symfonin.
Men det är häftigt att hon lyckas gå in i det och protestera med en sån lätthet. Alltså man skulle kunna, alltså, jag blir berörd av det här. För jag tänker mig att hon går in i hoppet med vilja och så stannar hon där. Mm. För vad fan ska man göra liksom?
Exakt, man har inget val egentligen.
Ja, nej, man har inget val. Men man känner igen lite grann från de tidigare satserna ändå, fast liksom omgjort.
Ja, precis. Jo, men det pågår ju en del...
Märkliga saker.
Pågår saker här. Ja, men hon är ju symfoniker och det handlar ju om att trolla med ett antal teman egentligen. Som här, när de kommer till sista satsen, har transformerats, som har gjorts om helt enkelt. Och det märks inte minst... Det som är så att säga huvudtemat i första satsen kommer tillbaka här i sista satsen. Det här som är... Det kommer tillbaka, men det är lätt att missa det också skulle jag säga. Hon har förändrat det, men det finns ändå där så att vi kan känna det. Vi kanske inte märker det första gången, men typ fjärde gången vi lyssnar på den här symfonin så hör man det.
Och när
det...
man står med tvätten.
Exakt.
Och plötsligt
då,
hör.
Då dimper poletten ner. Mm. Och då fattar man, ja!
Det finns ju så otroligt lite fakta om henne, men hon beskrivs av en DN-journalist under ett genrep i London 1946. Och det är ju helt...
otroligt.
Ja, det är helt otroligt eftersom hon inte dyker upp någon annanstans, men här kom plötsligt en bild. Och då skriver den här journalisten så här... Fransyskan såg inom parentes sagt inte alls ut som på den fördelaktiga bilden i programmet. Utan hon kommer in en liten krullhårig barbent skolflicka i blå sommarklänning.
Oj. Ja.
Och sätter sig på parketten, tar fram en cigg ur axelväskan och tänder den och stiger upp och avbryter dirigenten. Och säger så här vill jag, jag vill att musiken ska spelas så här.
Mm.
Det är ganska coolt.
Ja, det är fascinerande. Det här är fantastiskt. Det är bland det första gången jag i det här arbetet med att lära känna den här symfonin och Elsa Baren får en sån här ögonvittnesbild. I övrigt är hon ju märkligt bortglömd, trots att vi vet vad hon gjorde och jobbade med. Hon lever till 1999.
Ja.
Men att hon kan bli så bortglömd. Men här får vi ju tecken på att de vid den här tiden alldeles efter kriget faktiskt är en känd musikpersonlighet. Att hon har låtit höra tala om sig.
Ja, och att hon har vunnit det här priset.
Exakt,
och att hon är liksom erkänd kompositör.
Och här är hon i London och just andra symfonin ska framföras. Och faktum är att den ju samma år spelas här i Stockholm av alla ställen.
Det är helt sjukt.
Och så det, ja, faktiskt. På tal om att det här skrivs i Dagens Nyheter också.
Och så kommer den här lilla fnurkan in, tycker han.
Visst. Undrar om hon kom till Stockholm, det vet vi ju inte dock. Nej. Inte helt otänkbart förstås.
Men spelar det in, tror du, att hon var kvinna? Jag tänker, man vet ju mer om varje tonsättargubbe på 1600-talet. Alltså.
Ja, jo, men det är klart att det gör att det spelar in att hon är kvinna. Men det är också omständigheterna här av andra världskriget som spelar in, som jag tror bidrar till att hon glöms bort. Jag menar, hon får ju knappt ett vettigt uruppförande i Frankrike av andra symfonin. Ja, tiden tillåter inte riktigt det. Och sen när kriget är slut, ja, vi vet inte riktigt vad hon mötte, om hon mötte motstånd som kvinnlig tonsättare. Här i den här DN skriver om, så är hon ju i alla fall i London och gör sin andra symfoni, och den spelas i Stockholm och sådär. Hon kanske bara kände att jag tröttnar på det här, jag vill ägna mig åt andra aspekter av musiklivet, som hon ju också gör.
Mm. Men hon spelas väl av en, alltså den här dirigenten är väl väldigt känd också?
Ja, som... det är ju den store Manuel Rosenthal som har varit vän med Ravel och som är verkligen en av de stora namnen, dirigentnamnen i Frankrike vid den här tiden. Så att, jag menar, sådana saker visar ju på att hon tas på allvar som tonsättare.
Och sen kommer den här DN-journalisten och skriver om den lilla skolflickan. Så det är lite,
ja,
det, är lite
det görs ju på ett tidstypiskt sätt.
Johan, tack för det här. Det var otroligt kul att lära känna Elsa Baren.
Ja, men tack själv, Lollo, att jag fick komma. Att du är intresserad av det här.
Ja, men gud.
Ja.
Jag vill att alla ska höra Elsa Baren.
Ja, absolut, det vill vi.
Tack ni som har lyssnat. Producent är Jonna Spik. Jag heter Lollo Kolmar.
Mm, det stämmer, och jag heter Johan Korsell.
Och om du vill få en påminnelse varje gång det kommer nya avsnitt av Mästerverken, så kan du gå in i Sveriges radioappen, leta upp Mästerverken, klicka på hjärtat och aktivera pushnotiser. Så gör det, Johan.
Ja, men det gör jag varje gång.
Ha det så bra, vi hörs.
Ja, hej då.